Jag har satt en liten rubrik för att hänga upp det jag ville säga. För att göra enkelt för dig och se om vi passerar förbi det temat då, så att du når det. Jesus lever i oss. Vi skulle kunna säga att Jesus lever i himlen. Vi skulle kunna säga att Jesus lever allmänt här i världen. Men det är viktigt att säga att Jesus lever i oss, om vi vill. Och vi ska gå till ett ord i Kolosserbrevets tredje kapitel. Vi tar ett kapitel senare än vad Annette läste. Och vi läser i början där. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Låt mig bara få läsa fjärde versen igen. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Herre, nu ber vi att det här ska få landa i våra hjärtan. Att vi förstår att du vill vara vårt liv. Inte bara en orienteringspunkt. Inte bara någonting som vi famlar oss emot. Utan du är vårt liv. Om du har fått flytta in hos oss. Jag ber i Jesu namn. Amen. Man kan leva sitt liv inifrån eller utifrån. Man kan leva utifrån några krav som andra ställer eller förväntningar, önskningar jag har själv. Eller man kan få leva med ett liv som pulserar här inuti. Jesus säger så här att om vi dricker av den källan så det flödar upp någonting inuti oss. Med liv. Och det är det som är viktigt vi får tag i. Så att inte det blir bara yttre krav och önskningar. Människor säger det här ska du göra, så här ska du göra. Och helt plötsligt står vi i en korseld av önskemål och tankar. Och så helt plötsligt, men vem är jag? Var finns jag i det här? Det viktiga är alltså att Jesus får bo här på insidan. Och Jesus är vårt liv. Han som är vårt liv. Eller ska vi säga, han som är vår identitet. Han som är själva jag. Det är jag det här. Det är inte bara någonting jag möter någon gång om dagen, på morgonen när jag läser min bibel, eller på kvällen när jag läser min bibel, har min bönestund, eller när jag nu har den. Eller på söndag när jag går till gudstjänst, eller torsdag kvällen när jag går på gudstjänst i baptistkyrkan. Är han vårt liv, då är han där jämt. 24-7. 24-7. 24 timmar, 7 dagar i veckan, alla årets veckor, så är han mitt liv. Och det här är helt fantastiskt att få uppleva det. Oavsett om solen skiner på vägen och allt är görbra eller allt är ett elände. Bilen gick sönder, bensinen tog slut. Oj, jag hade inte täckning på kontot. Jag är förkyld. Jag mår dåligt, jag har stukat foten. Ja, men allt det kan ju hända. Brutit ben och det här. Men tänk att Jesus är fantastisk ändå. Det har liksom inte med de yttre omständigheterna. För vi lever inte ett liv utifrån. Vi lever ett liv inifrån. Där Jesus bor i våra hjärtan och i våra liv. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi får tag i det livet. Så att vi inte känner, ja, det är lite sådär nätt och jämnt. Det finns i ett sammanhang där Jesus berättar en liknelse om himmelriket. Så säger han någonting som är oerhört viktigt. Vi går till Matteus 7 och vers 24. Det är de här två husbyggarna. Det finns den som bygger på klippan och så finns det den som bygger på sanden. Och den som bygger på sanden, dess hus rasar. Men den som bygger på klippan, det huset består. Och då säger Jesus någonting som är väl värt och som är liksom skillnaden mellan huset som står på klippan och huset som rasar. Då säger han så här om huset som står på klippan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Lyssna. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Och då bara ställer jag en sån här retorisk fråga så här till dig som är med oss via Facebook. Du som finns här i baptistkyrkan. Vill du vara lik den kloke mannen? Lite längre fram läser vi om den som inte var förståndig. Han hör inte och han gör inte. Alltså det viktiga är att vi får tag i den här rösten inuti oss ifrån honom. Från himlen. Och att vi säger, Gud, jag vill inte bara att det är en underhållningsröst du har. Utan jag vill veta, vad ska jag göra? Hur ska jag handla? På vilket sätt ska jag leva och så vidare? Så att jag blir en klok man eller kvinna. Som bygger mitt hus på fast mark. Och vet att också imorgon, även när prövningarna kommer, så står mitt liv kvar. Det kraschar inte. I Johannes, det 14 kapitlet, det är ett fantastiskt kapitel. Det finns enormt mycket undervisning där. Men vi ska ta ett litet pass bara. Vi har det i Johannes 14:8 och någon vers framöver. Filippus sa, Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus sa, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa mig fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Låt mig få säga så här. När han, Jesus Kristus, har flyttat in i ditt hjärta. Så är det inte bara Jesus som har flyttat in där. Utan Gud, fader själv, bor i dig. Därför de är ett. Och det Jesus har att förmedla till oss, det är det som far har sagt att han ska förmedla. Alltså Jesus kör ingen egen show. Utan Jesus är rösten från Guds hjärta. Och därför är det så viktigt att få in Jesus i hjärtat. Inte bara som massa lärosatser. Utan som en puls här inne i mig. Därför att då vet jag att Gud, Fader och jag är överens. Därför han bor där inne. Alltså det kan ju låta lite häftigt att säga att Gud bor i mitt hjärta. Men det är sant. Om Jesus bor i hjärtat så bor Fadern i hjärtat också. Och sonens röst är Faderns röst. Som talar till oss. Och det är viktigt att vi ser det. Då kommer min fråga. Vem är jag eller du egentligen? För det är viktigt vilken bild vi har av oss. Vårt liv fram till den där punkten när vi bestämde oss för att följa Jesus. Så kan det ha varit oerhört skiftande. Och det har präglat vårt tänkande om oss själva. Jag tror att de flesta har upplevt det någon gång. Alltså inte ofta, men någon gång kanske. Helt plötsligt kommer du att gå förbi en spegel. Och så upptäcker du någonting som du inte sett förut. Håret står på ända eller en försmädlig fläck på kläderna. Oj, det var ju pinsamt. Har jag gått runt och sett ut så här hela dagen? Vad har de tänkt om mig egentligen? Eller någon har påpekat. Än mer pinsamt, va? Efter en hel dag tillsammans med folk så helt plötsligt kommer och säger: har du sett den där fläcken du har på baken på byxorna? Har du sett den? Och så tänker man, alla man har mött, vad har de tänkt? Alltså, ibland är det bra också när det gäller våra inre liv att vi får spegla oss så att vi blir sanna. För det är ju först när jag blir upptäckt att hår står på ända eller fläcken som jag kan åtgärda det. Därför är det väldigt underbart att vara tillsammans med Gud. Därför han är väldigt sanningsenlig och ärlig, men han lämnar aldrig ut oss. Utan han är äkta rakt igenom. Ja, det finns några situationer där han faktiskt lämnar ut. Om vi går till Uppenbarelsebokens tredje kapitel, vi ska kunna hitta en hel del i de här så kallade sändebreven. Kapitel 2 och kapitel 3 i Uppenbarelseboken. 7 sändebrev. Här har vi ett sändebrev till församlingen i Laodicea, det 14 kapitlet. Och skriv nu till ängeln för församlingen i Laodicea. Så säger han som är amen, den trovärdiga och sanna, vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken är kall, varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har fått rikedom och beröm, behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig och fattig, blind och naken. Jag råder dig att du köper guld av mig som är renat i eld, så att du kan bli rik, och vita kläder att skyla dig med, så att du, ja, att din skamliga nakenhet täcks och så. Här är en bild. Alltså jag tänker så här. Johannes får förmedla det här. Och så skrivs det då till församlingen Laodicea. En plats, en ort, en församling. Jag skulle vilja se den ängel, lika med församlingsföreståndaren i den församlingen, som ska läsa upp det här brevet. Det här kommer från Johannes. Han borta på ön Patmos, han som sitter i fångenskap, han har skrivit till oss. Och så där: du säger att du är rik, men du är ömkansvärd och fattig. Jag tror inte det var så enkelt att läsa upp det brevet. Men tänk vad sant. Det är ju först då när man får klart för sig hur belägenheten är, som man kan göra någonting åt det. Och jag tror det är viktigt att vi får tag i det här, den sanna bilden. Många har falska bilder. Jag har jobbat med barn och ungdomar. Jag har jobbat med vuxna. Jag har jobbat i själavård i ett antal år. Och jag möter människor som säger, alla tycker. Kanske var en som tyckte så, men alla tycker så. Mobbingoffren. Helt fruktansvärt. Underbara människor som har blivit trakasserade. Och så går man där med den bilden. Och man slår mot allt och alla med det, efter den bilden. Och så kanske man är älskvärd. Verkligen värd att bekymra sig för. Har man fått den bilden så har man inte passerat den sanna spegeln. För Gud skulle säga, du är underbar, du är fantastisk, jag älskar dig. Du är mitt barn. Och det är viktigt att vi hinner möta det och se, Gud, vi är hans barn. Och vi är älskvärda. Därför att vi är hans. Har fått hans gener. Vi lever i hans miljö. Och vi får växa till det. Det är viktigt att vi får tag i det här att Jesus, han vill flytta in här. Och då blir han vår nya personlighet. Ja, men okej, jag har varit misslyckad. Jag har gjort fel. Jag har burit mig illa åt. Men om Jesus bor där inne så blir jag en ny person. Jag kan lämna det gamla livet, tänkandet. Det är det som trakasserat mig. Och känna, jag är en ny skapelse. Jag har nog berättat det förut, men jag älskar en liten barnberättelse. Jag tycker den är så naiv och så fantastisk och så väl värd att ha med sig. Den lilla tjejen skulle försöka förklara för sina kompisar varför det var bra att Jesus bodde i hjärtat. Jag tycker om det här, va? Då säger hon så här: du förstår, det är så bra när Jesus bor i mitt hjärta. För när frestaren kommer och försöker locka mig och göra fel, då är det Jesus som öppnar. Och då säger frestaren: ursäkta, jag har nog kommit fel. Och lite grann är det sant det här. När Jesus får bo i hjärtat, så är det han som beskyddar mig. Beskyddar mina tankar, beskyddar mina handlingar, beskyddar mig att göra fel, att missbruka förtroende och så vidare. Så det är viktigt. Bjud in Jesus i hjärtat. Då står han för ditt skydd. Och det här skulle jag vilja säga till dig som lever med brottningskamp genom livet. Och ibland handlar fel. Vi är inte perfekta. Vi gör fel ibland. Men om Jesus bor i hjärtat så kommer vi göra färre fel. Vi kommer gå på färre frestelser. Det är viktigt att vi har någon som står upp till försvar för oss. Till beskydd för oss. Och som ger oss positiva tankar om oss själva. Gud kommer aldrig ge oss negativa tankar. Han ger oss positiva tankar. Därför vi är hans skapelse. Han älskar oss. Och han vill bo i vårt hjärta. Så vi lever inifrån. Det nya livet. Vi går tillbaka till Johannes 14 igen. Vers 16. Då säger Jesus så här strax innan. Det här är alltså början på det vi kallar för Jesu avskedstal. Det är kapitlen 14, 15, 16 i Johannes evangeliet. Det är Jesu avskedstal. Då talar han till sina lärjungar och talar till folket. I det 17 kapitlet så är det någonting vi kallar, då ber han för oss. Då vänder han sig inte längre till folk, utan han tar åt människornas problem och lyfter upp dem inför far. Där säger han bland annat att jag vill att alla de här som har kommit till tron ska vara med mig i himlen. Så att de får se den härlighet som jag har fått av dig och som jag hade innan världen var skapad. Men vers 16. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Yes. Det här är den möjligheten vi har. Att få del av det Gud har. Att Gud får en chans att bo i vårt hjärta. Att vi får leva ett liv inifrån. Inte bara utifrån. Att vi får leva ett liv som är fullt av hans härlighet. Jag hoppas och jag önskar att du vill leva det livet. Inte bara vad människor tycker du ska göra. Eller dina egna drömmar och förväntningar. Gud har mer. Du kommer aldrig kunna drömma allt det Gud vill med ditt liv. Du kommer aldrig kunna leva fullt ut så att alla människor tycker du gör det bra. Men om Jesus får bo i ditt hjärta och den heliga ande får flytta in hos dig, då kommer du leva det nya livet. Jag menar, vad hjälper det att vi läser andra Korinthierbrevet 5 och 17 58 gånger varje dag? Jag skulle vilja ge dig rådet att göra. Läs 58 gånger om dagen. Amen. Jag frågar er på torsdag, det är tisdag på bönemötet. Då frågar jag er, har ni läst 58 gånger? Men jag har en fråga till sen. Då står jag så här, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt kommer från Gud, står i 18 versen. Va? Som har försonat oss. Lyssna. Det hjälper inte att du läser den versen. Att du tar 5 timmar varje dag och mediterar över den versen. Om du inte börjar leva efter den. Att du bekänner att gamla jag, Johan, Kalle, Pelle eller Stina, vad du nu kan heta. Jag försöker plocka namn som jag inte tror någon hette här, va? Jag vet inte, jag kanske misslyckades. Det hjälper ju inte om du samtidigt sekunden efter helt plötsligt tänker som du tänkte förut. Handlar som du handlade förut. Då hjälper det ju inte att du mediterar över den här versen 58 gånger varje dag. Det handlar om, vad gör du? Det måste ske. Skifta i ditt liv. När du bekänner, jag är en ny skapelse. Jag lever det nya livet. Jag har lämnat det gamla livet med dess frestelse. Jag har lämnat det bakom mig. Och jag kliver in i det nya livet. Eller rättare sagt, det nya livet kliver in i mig. Vi måste byta identitet. Min kompis Per-Olof, när han blev frälst för många år sedan, ett nattmöte vi hade 22-22. Tänk vilka tokiga tider man hade en gång i tiden. Det ska vara häftigt. 22-22 på lördagskvällen började med mötet. Hur skulle man orka med ett 11-gudstjänsten? Ja, vi gjorde det faktiskt. Vi var duktiga på den tiden. Eller rättare sagt, man vågade inte avstå. Så var det. Då säger han så här. När vi strax efter att han tagit emot Jesus till förlösning. Klockan var väl runt midnatt. Vi står utanför. Det är liksom så här början på hösten. Och så säger han. Jag har aldrig förut sett blommorna i den färg den var. Allt har varit grått för mig. Och nu känner jag till och med doften från blommorna. Det fanns rosor i en rabatt utanför det. Jag har aldrig känt dem har doftat förut. Jag borde skriva till pastorsexpedition. På den tiden hade de folkbokföringen. Och be om att få ett nytt personnummer. Jag är ju ny. Och det var han verkligen. Vi som kände honom, vi såg. Någonting har hänt. Någon hade flyttat in. Med hela sitt pick och pack. Med hela sitt liv. Någonting nytt hade hänt. Han började leva inifrån. Den här killen hade haft ett tufft liv. Jättejobbigt liv. Per-Olof hette han. Uppifrån en värmlänning. Det hade hänt någonting. Helt plötsligt kommer han till jobbet dagen efter. Och alla säger, vad har hänt? Har du vunnit högsta vinsten på... nu kommer jag att, vad heter penninglotteriet, vad heter det på den tiden? Lotto, de här grejerna fanns ju inte, och joker fanns ju inte på den tiden. Nej, sa han. Men vad har hänt? Vi ser ju, det lyser omkring dig. Jag var i Victoriakyrkan igår kväll, eller i lördagskväll. Och där bad de för mig till frälsning. Och Jesus flyttade in i mitt liv. Det var inte så många följdfrågor. Det var lite sådär, oj, det här frågar man inte mer om. Men några blev nyfikna och började fråga honom. Vad hände? Kan vi också få uppleva det? Du, om Jesus bor på insidan, då är du en ny skapelse. Bejaka det. Bejaka inte det gamla livet. För det kommer att sticka upp med sitt fula tryne ibland. Och försöka få dig att tänka som du tänkte förut. Men du är en ny skapelse. Därför att du lever ett nytt liv inifrån. Det är Jesus som lever i dig. Och du, alltså om du börjar bejaka det här nu. Från den här stunden. Och säger till Jesus, jag vill leva det här nya livet. Så kommer du bli förvånad över dina egna svar. När människor frågar. Hade en som jag mötte för ett tag sedan här som berättade om att det var rätt länge sedan då. Den hade blivit frälst, den här killen. Och lördag kväll ringer kompisen och säger, ska du hänga med ut? Nej, jag ska till kyrkan imorgon. Och sen, men vad säger jag? Jag hann ju inte ens reflektera vad jag skulle säga. Det var det nya livet som gavs uttryck. Jag ska inte vara med ikväll, jag ska till kyrkan imorgon. Amen. Det här kan ske. Därför att han vill inte bara vara, alltså många har presenterat Jesus och det kristna livet som en svår slalombana där man inte får missa en enda port. Och bara sagt, det är krav, det är massa saker du måste göra, du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det. När det nya livet kommer in, då säger du bara, jag vill inte göra det, för jag vill leva det rena livet. Och det är inte en slalombana som vi ska försöka prestera, utan det handlar om att han ska få plats i vårt liv. Och det livet, jag har väl 55 års erfarenhet av det livet nu. Och jag skulle inte för en sekund vilja byta bort det. Inte för en sekund. Det har varit up and down. Det har varit tuffa tider. Det har varit tider av tårar. Men det är det för alla människor. Jag har haft bara en skillnad. En människa i allmänhet. Jag har haft en Gud att gå till. Och ibland när inte jag ens har tänkt tanken att jag ska gå till Gud, så har Gud kommit till mig. Och sagt, jag är här. Jag bär dig. Jag bär dig. Vilket jag har legat på sjukhuset ihop med barn som har varit sjuka. Har legat på sjukhus själv. Eller det har hänt svåra saker i våra liv. Så har Gud kommit och sagt, jag är med dig. Jag bor i dig. Jag tröstar dig. Jag lyfter av det här. Så jag har bara en önskan. Få tag i det här. Få tag i det. Jesus är inte en person på utsidan. Jesus är en person på insidan. Jesus är en person på insidan. Ta emot det. Ska vi be. Jesus. Av hela mitt hjärta säger jag ett stort tack. Till att du en dag ville flytta in i mitt liv. Som var så trasigt. Och så nersolkat. Men Herre, det är du som tvättade mig ren. Det är du, Herre, som lever det nya livet i mig. Herre, det är ingenting jag behöver prestera eller vara duktig för att klara. Utan du finns där inne i mitt hjärta. Jag ber om att varenda en som lyssnar på Facebook, på Instagram eller på YouTube eller här i kyrkan ikväll ska få uppleva att jag lever det nya livet tillsammans med dig, Jesus. Amen.